Det är fredagen den 20 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna till oss så här ännu en bit in i oxveckorna. Nu har vi klarat av 2 av 7 sådana om vi använder den moderna och Stockholmsbaserade tideräkningen. Förra fredagen kunde vi konstatera att det var 20 dag Knut. Nu är det den 20 januari. Och så säger folk att saker och ting inte går framåt. Sant är dock att tidens tand maler vidare på oss alla. Idag fyller Buzz Aldrin, eller Edwin Allerin som han också hette, 93 år. David Lynch fyller 77 och Göran Persson fyller 74. Grattis till er tre. Som ni hör blir folk äldre och vi med dem. Idag har Stockholm täckts av en gnistrande hinna av frost som fått tak, asfalt och trädkronor att gnistra i den bleka januarisolen. Vilket påminner oss om att vi har passerat midvintern. Visste ni förresten det att forntidens midvinter, det där så omtalade och ommålade blotet och den förkristna julen, nog inte alls låg där vår jul ligger utan snarare senare. Vi vet tyvärr inte så mycket om detta, det är egentligen bara Snorre som är källan. Och han var ju varken forntida eller fornkristen. Han var i högsta grad kristen och medeltida intellektuell. Men i alla fall, mycket talar för att eventuella forntida jular firades ungefär nu i mitten på januari. Vilket ju faktiskt är närmare den reella midvintern. Men nu har vi i alla fall vänt även med vikingatida tideräkning. Och det finns all anledning att fira. För nu står det inte på för den varma vindar drar in från sydväst. Ljuset återkommer och träden knoppar. I väntan på det får vi nöja oss med varma tankar, ljusa idéer och spirande åsikter från Svenska Dagbladets ledarredaktion. Idag i form av Peter Wennblad, Mattias Svensson och Tove Livendal. Välkomna alla tre.
Tack.
Tack så mycket.
Peter, hur är det? Har midvintern lämnat den där stora kalkstensformationen där du bor, Östersjöns Jersey?
Det är klarblå himmel idag. Och det har blivit det där särskilda tidiga vårljuset nästan. Det är lite vitare ljuset.
Mm. Har du haft en bra vecka på jobbet?
Ja, det tycker jag nog. Som vanligt.
Som vanligt, bra. Det låter upplyftande. Mattias, du bor på Östersjöns Long Island. Hur har du det där?
Ja, jag är ju faktiskt från Karlskronas Long Island, Långö. Eller inte från, eftersom jag är uppvuxen på Björkholmen. Men jag trivs på öar också på denna, kanske inte just i denna stund i mörkret, men det är relativt bra ändå. Mm.
Solen skiner på Gotland och mörkret har sänkt sig över Lidingö. Det är märkliga meteorologiska förhållanden idag. Mattias, det är ju på förslaget att du och jag ska åka till Bayreuth och se Wagner. Har du hunnit boka biljetter än?
Jag måste säga att jag var mer för det innan du nämnde priset än efter.
Ja. Vi får väl höra med kassan själv här.
Men om någon läsare vill bjuda på det så är jag game.
Precis. Bakgrunden till det här nyspelade operaintresset, det är ju vår chef Tove som plötsligt har spridit operaintresset över redaktionen. Berätta Tove, vad har du varit med om?
Men jag fick ju gå på en fantastisk födelsedagsfest här i veckan. Kungliga Operan, vår nationalscen, fyllde 250 år och på just den dagen också så hade de ett storartat och pampigt firande. Så då fick jag vara med. Mm. Och jag har ju gärna delat med mig av interiörer och inspiration därifrån. Det var jättefint.
Jag tror minsann också att den här föreställningen går väl också i kväll och på lördag imorgon. Och då tror jag faktiskt att den direkt sänds i tv också, så det finns möjlighet att sitta hemma och njuta av detta också. Men hur är det? Får jag och Mattias 14 000 euro för att åka till Bayreuth och bilda oss?
Nej, jag tror det får ni nog kolla med kulturredaktionen om de kanske kan medge något frilansknäck. Ja. Jag har tyvärr inte de resurserna.
Det är ju inga pengar för våra norska ägare i och för sig, så vi kanske ska höra med dem.
Ah, ja. Annars en crowdfunding-kampanj för att skicka Mattias Svensson på opera tror jag skulle vara ganska lätt förtjänade pengar.
Den skulle gå på 20 minuter. Och sen skulle vi ha en dokusåpa i 18 avsnitt också. Vi skulle kunna sända efter det. Hörrni, vi ska dra igång med veckans ämnen. Och då ska vi gå från renguldet till Östersjöns guld. Eller vad som en gång var det. Nämligen ålen. En gång en älskad delikatess. Numera akut utrotningshotad. Och föremål för stora diskussioner. Men det är inte det som har gjort vår vän Åland till veckans snackis, utan det faktum att PM Nilsson, statssekreterare i statsrådsberedningen, ålagts straffsföreläggande i form av böter.
Ålagts?
Ja, det var meningen att vara ett skämt som skulle passeras förbi. Det kommer fler sådana. Ni som lyssnar behöver inte ha varit inne på Twitter för att inse att detta väckt reaktioner. Både verklig och spelad upplivenhet, föga dold eufori och mycket diskussion och en hel del urskuldan också. Samt också avgångskrav. Vi socialdemokrater landar i att det är olämpligt att han är kvar som statsministerns statssekreterare, säger socialdemokraten Ardalan Shekarabi, och han fortsätter. I ett läge där regeringens viktigaste uppgift är att upprätthålla svensk lag och respekten för svensk lag är det minst sagt direkt olämpligt att den personen på den posten, också under tiden som han innehar posten, ljuger aktivt för svensk polis och försöker vilseleda svensk polis. Kan vi börja där, Tove? PM Nilsson ska avgå, säger socialdemokraterna. Håller du med?
Jag håller med om att det har varit ett dåligt agenda och att man inte bör ljuga för polisen. Det bör man inte göra som medborgare. Gör man det som statssekreterare så blir det onekligen en fråga som kan skapa ytterligare frågor. Det vill säga att kan man vara säker på att statssekreteraren liksom talar sanning om han är kvar. Men jag tycker inte att det han har gjort i sig, det blir en tjuvfiskat ål, att det står i proportion till att han ska avgå som statssekreterare. Det här var då någonting som skedde innan han tillträdde. Det är fel, han får böta för det och det finns liksom ingenting, ingen mening att ursäkta brottet, men jag tycker inte att det står i proportion till att han behöver avgå som statssekreterare.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men det här med att lögn, det syftar då på att han i samband med att det uppdagades då så att ryssarna, de här fångstredskapen, inte var hans, samtidigt att han även hade upprepat det när polisen förhörde honom 1,5 år senare ungefär, det vill säga strax före jul förra året. Tove, det är så att säga den ytterligare, lägger inte det ytterligare sten på bördan så att säga?
Ja, det är det senare som jag tycker är huvudproblemet. Jag menar, ja, människor begår ibland olagligheter och så att säga, det har vi system för. Att han då när han blir påkommen på platsen har beskrivit hur det går till där, att han då är där i båten och håller på och grejer med de där ryssarna och ska kasta tillbaka små ålarna och får man förmoda att ta med de stora hem. Och då kommer de här personerna i en båt som han inte förstår vilka de är och de frågar vad han, om det där är hans ryssar och då så drar han en rövare helt enkelt. Och sen så fortsätter han att vidhålla det när det blir bekant för honom att det här är tillsynningsmyndighet och han beskriver att den här genansen gör att han liksom håller fast vid lögnen. Den situationen tror jag att många kan ha lätt för att förstå. Jag tänker att det är liksom lite grann så när man de här skogsägarna som ideligen stöter på folk på sina marker som är ute på en vinterpromenad och de bara råkar ha en yxa i handen och så kan det uppstå en hel del plågade dialoger i samband med att man ska diskutera vad man gör ute där. Så det kan jag förstå. Men sen då så är det ju så att han 1,5 år senare blir kontaktad av polisen kring det här. Och det här är ju då strax före jul som nyligen har gått. Och då ljuger han. Håller han kvar vid sin lögn. Och det är det jag tycker är det stora bekymret.
Men jag kan samtidigt också, som du säger, rent mänskligt. Det är ju ett lite genant brott. Alltså, det är ju ett skolpojkebrott. Liksom, det är ju klart grövre än så eftersom det rör sig om en utrotningshotad art. Men det är också ett brott som framstår som genant. Och jag som själv är mycket på sjön och sådär. Jag skulle ju kanske också reagera att vad fan har folk med mina göranden på sjön att göra ifall någon kommer fram och frågar eller beter sig konstigt? Jag kan förstå att reflexen finns där så att säga, även fast det inte förlåter. Peter, vad tror du då om vi säger, bortse från värderingar här och talar liksom krasst hur medialogik och politisk logik fungerar? de här avgrundskraven, är det biter de tror du på något sätt? Kommer det riskera att bli så eller kommer det bli så?
Ja, vi får väl se vad som framkommer mer. Alltså, den här historien har ju lite den där potentialen som brukar kunna bli politiskt problematiskt. Alltså att det kan framkomma mer. Det har ju spekulerats lite grann i om Muharrem Demirok som är föreslagen som ny partiledare för Centerpartiet. Alltså, hans misshandelsdomar att så här, ja, kan det verkligen vara de enda gångerna man har varit ute och slagits att polisen har lyckats plocka in båda gångerna? Och det är väl lite samma sak här, att det här det är väl inte osannolikt att det här inte var första och enda gången som det här har skett. Eller PM har ju själv skrivit om det, att i sina egna kanaler tidigare, om hur han har fiskat ål.
Med tanke på vad vi vet om svensk polis så är ju 100% i uppklaringsprocent är ju alltid lite något man funderar över. Mattias, hur allvarligt ser du på detta? I'm all ears.
Ja, med risk att jag försöker åla mig ur det så har jag svårt att ha en... Jag har svårt att se annat än de komiska sidorna i brottet och agerandet. Visst, utrotningshotad art och så, men det är ju inte det småfiske som PM Nilsson har utgjort. Där har han ju faktiskt rätt, som ålens existens står och faller med. Ja, så kan inte alla resonera, men alla är inte heller ute och fiskar ål i Karlskrona skärgård. Jag är själv uppvuxen i Karlskrona och har aldrig gjort det och inte varit i närheten av det. Så det är en avgränsad kultur.
Okej.
Men det finns ju en sån där harm som lätt kommer upp som handlar om att, ja, men det är många nu som träder fram och säger, men jag älskar ål liksom och sådär, men jag äter inte, för det gör man inte. Nu är den liksom... Nu får man ge sig tills den har återväxten har skett och sådär. Och då blir det ju på något sätt det här att, ja, men vad tar han sig för rättigheter? Jag avstår minsann, jag försakar. Det borde han också göra,
lite,
den sortens reaktion har jag sett.
Är det lite Yorkshire-män om det där? Alltså, jag älskar ål, jag lever på ål. Det var det som gav mitt livs mening, men jag avstod ändå från ålen. Och sen dess har jag inte kunnat äta någonting alls, för ål är den enda föda jag tål. Men likförbannat så håller jag... Alltså,
jag rossar lax och ål på räntan av sin dotters profession.
Ja, Peter?
Ja, nej, men jag tycker ändå det börjar påpeka sig att brottet som PM har begått är ju att fiska ål. Det är ju inte förbjudet att äta ål. Alltså det finns tillåtet ålfiske. Så ålfisket längs Hanöbukten är ju klassat som nationellt kulturarv. Och det arrangeras ju stora ålagillen på längs i nordöstra Skåne. Alltså söder om Åhus, kring det som då kallas för Ålakusten varje år. Så att det är ju... Det finns ju där.
Det finns ju där.
Peter, det låter som du vill berätta någonting.
Ja, du lät väldigt urskuldad att äta ål är inte förbjudet, Peter. Naturligtvis inte. Och nej. Inte heller vi dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Jag har också ätit ål. Jag var faktiskt på Ålagille här denna höst. Eftersom jag har släktingar.
Men inte hos PM Nilsson?
Nej, jag var hos den legendariska ålafiskaren Honsa. Du kan fråga vilken människa som helst boende i nordöstra Skåne om vem Honsa är, och de kommer känna till honom.
Hörrni, jag tror vi har sagt det mesta som ska sägas om det här. En aspekt till som vi faktiskt diskuterade redan på morgonmötet är det här med att jag tänkte på att Anna Dahlberg, PMs tidigare kollega, politisk chefredaktör för Expressen, hon gick ut och sa att PM är en hyvens person, vilket då ingen tvivlar på, men också en stor naturvän och sådär. Vad tänker vi om sånt när liksom opinionsbildare går ut och pratar om privata relationer, vad man vet privat, är det relevant eller inte? Vad tänker du om det, Tove?
Det är väl risk att det blir det som Peter brukar kalla för klägg. här är ju liksom trixigt, när man brukar säga att man ska skilja på sak och person, men nu är det ju personens agerande saken. Och då blir det lite mer trixigt. Men, och, för det är ju också så att jag förstår instinkten. Jag, menar, det finns, jag tänkte också när jag hörde det, talas om det att ja, men det här känns okaraktäristiskt. Vi är inte privata vänner, men det liksom finns ingenting jag har sett tidigare som tyder på att det här skulle vara en hal ål som far med lögner och ägnar sig åt fuffens, utan tvärtom liksom väldigt, ja. Så det är klart att man går, det är ju ställd inför ny information, så blir det ju alltid så att man ställer den reell efter vad man redan känner till. Man försöker se om den pusselbiten man har fått passar ihop eller avviker från det man tidigare vet. Och det är, i den meningen så gör jag samma reflektion som Anna, men som känner honom väldigt väl. Men sen får man försöka hålla isär det när man ska skriva och debattera. Och det finns ju alltid en risk också att man uppfattas även inom medierna bli vänskapskorrumperad. Att man håller varandra om ryggen och ser mellan fingrarna när det gäller personer man känner och tycker om. Och så, där, så att man inte har förmåga att bedöma sakligt och kyligt vad som har hänt och hur man ska titta
precis,
på det.
Men det kan ju också vara relevant, tänker jag. För nu ska jag ta ett exempel, Mattias, ursäkta mig. Men exempelvis om Mattias skulle blivit anklagad för att varit i bråk med någon och fällt massa rasistiska omdömen om den personen, då hade jag utan tvekan gått ut och sagt så här att det här är bull. Jag känner Mattias sedan 15 år tillbaka. Han är ingen människa som slänger rasistiska... Alltså då skulle jag mena att detta var relevant. För då skulle jag säga, jag skulle inte kunna uttala mig om frågan överhuvudtaget, vilket jag kanske inte borde, men ändå liksom någon frågar mig. Då är det mer eller privata kunskap om Mattias faktiskt tycker jag är relevant, för då förstår ni vad jag är ute efter det här, att det kan finnas en idé och att man helt enkelt vill stå upp för det som är sant och riktigt, tänker jag. Det kanske är dumt, det kanske man inte ska göra som opinionsbildare, men det finns ändå något, ja, en instinkt i alla fall. Liksom. Mattias, ursäkta, jag tog det som exempel, men förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar. Jag tänkte apropå det här exemplet med Anna Dahlberg, så var det ju någon som påpekade att hon också drivit linjen att det ska bli olagligt att inte säga sanningen till polisen. Och jag tycker det här exemplet på två sätt illustrerar varför det inte var något särskilt genomtänkt förslag. Därför att för det första så är det ju liksom ett exempel på vilka är det som skulle åka dit för de här förslagen. Jo, det är ju liksom... De som har dragit en rörelse, de som är ovana vid att prata med poliser, som inte liksom genom ständiga kontakter lär sig precis vad man kan säga och inte och har slicka advokater som hjälper dem i detta. Utan det är ju amatörer som har begått småbrott och så blir det mer ännu mer polisadministration av den typen av lagar. Och det andra är att du också höjer insatsen för att sen berätta sanningen så att brottet kan klaras upp, vilket ju PM faktiskt gjorde. Om han dessutom hade liksom ett extra straff kommande för det här så ökar man ju tröskeln för att faktiskt berätta sen.
Känner vi oss nöjda med Ålagate så länge? Eller vill någon annan pytsa in något
ytterligare? Ja, men jag skulle ändå vilja lägga till att jag tycker att den här liksom karaktärsbeskrivningen som Anna Dahlberg gör är helt ovidkommande. Alltså att brottslighet liksom går på tvärs med en människas övriga karaktär. Alltså det är inte någonting som är unikt för PM Nilsson. Jag skulle säga att det är mer eller mindre standard att alla, liksom alla människor rymmer den typen av paradoxer. Det är ganska få brottslingar som är så förhärdade att det liksom ligger i linje med deras karaktär, utan ja, en langare kan vara världens bästa storebror och liksom en skattebrottsling kan vara en fantastisk chef eller vad det nu är. Liksom. Vi är dubbelbottnade på det sättet.
Ja, och man ska ju vara jävligt ond för att liksom ha skjutit sönder en förskola i Texas eller så här, för att prästen inte ska leta fram en granne som sa han hälsade ju alltid så vänligt eller så där. Liksom det,
ja, det är ju en jättevanlig reaktion när brottslighet uppdagas. Det hade jag aldrig kunnat tro. Nej, det är just det som ofta karaktäriserar brottslighet.
Precis, så att då kanske det är märkligt att om man har då opinionsbildare som vänner så dras det fram, men har man inte det så kommer inte det dyka upp i offentligheten på samma sätt, så att det blir. Ja, det är en god poäng. Men hörni, vi ska gå vidare, för detta är inte allt som har hänt i veckan. Det finns annat också. Nästa fråga jag skulle vilja känna er på pulsen kring, det rör vår NATO-ansökan och framförallt hur den har påverkat vår relation med Turkiet. Kort bakgrund bara där så att lyssnarna är med, för att det har hänt ganska mycket på sistone. Förra helgen höll Ulf Kristersson ett tal på Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen. Där menar att Sverige nu gjort vad man ska i processen. Man har helt enkelt uppfyllt det avtal som skrevs under på med Turkiet i Madrid förra året. Därefter skedde då det här med Erdogan-dockan i torsdags förra veckan. En grupp som är motståndare till Sveriges NATO-ansökan och agerar, säger man i alla fall, i solidaritet med den kurdiska saken. De hängde upp en docka som föreställde Erdogan utanför stadshuset. Och det var inte vilken docka som helst, det var alltså Erdogan som han hängde upp och ner som avrättad. Detta fick svenska politiker att reagera med avsky, både stats- och utrikesminister, men också Socialdemokraterna, fördömda aktionen. Från Turkiet fick vi höra att den här dockan är ett tecken på att Sverige inte uppfyller kraven på att bekämpa terrorism. Därifrån har dessutom kommit nya krav på utlämningar av vissa personer. Och det är väl ungefär där vi är idag. Här finns förstås mycket att tala om. Och då tänkte jag att Mattias skulle få bollen först. Det finns ju flera saker att lyfta här. Vad skulle du vilja börja och som du tycker är viktigt att vi pratar om?
Det jag tycker är viktigt att vi pratar om är att det här är ett sidospår och att de samarbetspunkter som Sverige har kommit överens om med Turkiet rör helt andra saker än vad som sägs och tycks och vilka omdömen man ska fälla om det i Sverige, utan det handlar om samarbeten mot terrorism, det handlar om möjligheter att samarbeta för att kunna vid en situation när Turkiet anfalls bistå dem med försvar av sitt territorium. Och det är vad man kommit överens om i Madrid i det här memorandumet. Och Sverige har uppfyllt sina punkter och nu väntar vi på att Turkiet ska uppfylla sina. Men istället kommer det då en massa nya och andra krav som inte har med detta att göra, och det är ett av dem.
Och sidospåret, vem bär ansvar för det? Så att säga att varför har vi hamnat på det här sidospåret? Eller har vi det?
Ja, det är ju lite grann för att det rör väldigt mycket den politiska situationen i Turkiet som man ju tycker jag bör vara mycket kritisk mot, inte minst liksom de långtgående inskränkningar i yttrandefriheten och hur flitigt den lag används som handlar om att man inte på något sätt får förolämpa presidenten, för det har de en lag mot. Det var ju uppe i den podden du hade tidigare i veckan om att det är uppe i någonting på 3000 fall. Och det var 2000 redan för ett antal år sedan. Och jag gick ju tillbaka och tog några av de roligaste fallen där Erdogan bland annat liknats vid Sagan om ringen-karaktären Gollum, vilket ju inte är särskilt smickrande rent estetiskt eller kanske personlighetsmässigt heller. Och även ett tyskt poem där en tysk komiker tog i för kung och fosterland eftersom Erdogan klagat på ett tidigare musikstycke han gjort. Och det har vi ju liksom, där har vi ju en parallell till Carl Gerhard som jag hade ett program i går med Kalle Lind. Om hur Carl Gerhard satte upp nazistkritik, vilket förstås ledde till att propåer från Tyskland om att detta borde han sluta med. Så det här att när främmande makt kommer med synpunkter på vad som yttras, då finns det förstås en möjlighet för svenska regeringar att tycka och tänka om det här, och det har regeringen gjort. Det kan de göra, det ingår i yttrandefriheten att kunna fälla omdömen om det. Men öppnar man den dörren så precis som hände på 30-40-talet så blir det ju, då uppstår ju en förväntan om att man hela tiden ska tycka, ta avstånd från, kanske till och med agera mot misshagliga yttranden. Så man öppnar en dörr och skapar ett prejudikat för en situation man nog inte vill sätta sig i. Och där i ligger min kritik mot att regeringen alltså har kommenterat det. Sen kan jag ju hålla med dem om att ja, ja, man kan se det som en som de har velat få fram det som, det här kan hända diktatorer. Det är ju inte riktigt jämförbart, tycker jag, med till exempel nazister, som ju gör en poäng av att vi kommer att hänga alla oppositionella när den dagen kommer.
Men kom igen, det är klart det kan uppfattas som hotfullt mer... om man, det här kan hända dig, akta dig så inte händer en olycka.
Oja, det är en gräns, men det är inte riktigt där. Men det är klart att den här typen av uttryck är osmakliga. Okay.
Men du landar alltså då ungefär den artikel som Nils Funke skrev, jag tror det var på vår debattsida i Svenska Dagbladet, om att risken är när politiker börjar uttala sig om det här är om att uttala sig om allt, för i framtiden kommer även uteblivna uttalanden ses som ett uttalande. Och det finns ju politiker som har sagt, vi kan ju dra oss till minnes Anders Fogh Rasmussen i Danmark då, under den första karikatyrkrisen 2006, då han inte ville säga någonting, för han säger att ja, vad tidningar skriver i mitt land kommer inte jag bry mig om. På sätt och vis är det ju falskt, för det är klart en statsminister även deltar i den allmänna debatten, och ifall oppositionsledaren skriver en artikel där han skriver att statsministern har fel, så kommer statsministern svara på det också. Så att, ja...
Ja, det är en rimligare hållning till främmande makt, tycker jag.
I det här fallet, landar du i att Billström och Kristerssons, att de fördömde det här direkt och att det var så avskärt, var det fel tycker du?
Ja, det tycker jag var fel, dels för det här prejudikatet det skapar, och dels att man spelar med Turkiet när de försöker att få in NATO-processen på ett annat spår än där det borde vara, och där Ulf Kristersson placerade det i Folk och Försvar på ett väldigt bra sätt. Jag tycker att man borde hålla den linjen mer än en vecka.
Tove, håller du med Mattias om hans kritik mot regeringens agerande?
Ja, jag tycker det hade varit bättre att hålla sig kylig och ligga lågt av de skälen som har tagits upp. För det är ju också det där att det blir en belöning även till de här personerna som hänger upp dockan. Det är ju en slags pastischta på den här ikoniska bilden av Mussolini som hänger upp och ner. Och då visar man att om vi gör tillräckligt grova saker så kan vi provocera regeringen att känna sig nödgad att göra uttalanden. Och jag tycker att det ska gå så lätt, så att säga, att spela regeringen. Det är inget budskap vi vill skicka till Ankara heller.
Nej, okej. Peter, vad säger du?
Nej, jag kunde inte vara mer enig, och vi har ju redan sett vad det här har lett till. Det är ju ingen slump att nu det är Rasmus Paludan ska bränna koraner utanför Turkiets ambassad. Så det handlar ju också om att framkalla den här typen av reaktion.
I framtiden då, om då Paludan, han ska ju då bränna, jag vet inte om det ska ske i helgen eller om det ska ske framledes. Då ska regeringen inte säga någonting om detta, tänker ni?
Nej.
Tove, du med också? Nej. Vi tiger från och med nu, från regeringshåll.
Ja, jag har ingen makt över regeringen, men det skulle vara ett råd.
Mm, okej. Som Mattias nämnde så talade vi om detta i podden i tisdags. Då deltog Mikael Sahlin, vår tidigare ambassadör i Ankara, samt Olof Ehrenkrona. Och då pratade vi väldigt mycket om det här handlar ju väldigt mycket om vad som sker i Turkiet också. President Erdogans intressen inför det val som kommer ske senare i år. Opinionssiffror som inte ser allt för lysande ut och så vidare. Så där får man gå mycket mer på djupet i så den hårda realpolitiken bakom det här. Mattias, vill du lägga till något ytterligare kring detta, just kring relationen med Turkiet och att agera tillsammans med en allierad vars demokratiska halt vi ibland, ja, som du nämner, tvivlar på?
Men just då är det väldigt viktigt att skilja på vad man ska samarbeta kring och vad det inte handlar om. Därför att i krigssituationer så uppstår koalitioner mellan fienders fiende. Mm. I andra världskriget så besegrades Hitler med hjälp av Stalin. Mm. Alltså den typen av koalitioner kan bli nödvändiga, och den typen av samarbeten, men det betyder ju inte att USA skulle bli Sovjetunionen. Det betyder ju inte att Sverige ska bli Turkiet eller gå dem till mötes eller importera minsta del av deras syn på yttrandefrihet eller vilka man kan utlämna, utan det är svenska lagar som avgör det. Vi samarbetar mot terrorism och vi samarbetar kring länders ja, område, territoriella integritet. Det är vad NATO handlar om, så låt oss inte göra det till något annat.
I andra världskrigets fall skulle jag i och för sig kanske säga att det var Stalin som besegrade Hitler med hjälp av USA.
Så kan man också beskriva det.
Hörrni, vi ska gå vidare. Då ska jag bara passa på och slänga in lite rättelser här emellan också. Vi råkade in podd, inte den här veckan, men förra poddveckan när vi pratade om USA, då råkade jag säga att det var, ja, jag sa fel kongress helt enkelt. Det är förstås den 118:e kongressen som samlades nu i januari och ingenting annat. Så att det blir rätt. Sen har det också uppstått lite oklarheter kring en fråga jag hade i frågesporten då förra veckan. Då rätta svaret på vad skotsteken används till, det var då att man ska foga samman två linor. Då har flera hört av sig och sagt att skotsteken då, det är sant, men det ska användas för att sammanfoga två linor av olika dimension, ja, vilket är mer rätt då. Men det var då några också som föreslog att man skulle använda råbandsknopen för att sammanfoga två linor som är lika tjocka. Och det kan man göra ifall det handlar om ett förband eller ett omslag eller om man binder ihop segel eller något sånt där. Men här vill jag nog ändå varna mot att använda råbandsknopen. Och det säger också, om man då läser The Ashley Book of Knots, som är då standardverk när det är knopar, så sägs då råbandsknopen helt enkelt inte var säker för detta. Den tål inte belastning på samma sätt. Men jag och en brevskrivare kom överens om att en lämplig kompromiss här skulle kunna vara en karrikstek, som är då en, kan man säga, en råbandsknop fast med en extra knut på helt enkelt. Så den kan ni googla ifall ni behöver. Men skotstek går förstås också bra.
Ja, kan inte du starta en knoppodd?
Du tycker jag ska sluta prata om knopar nu, låter det som.
Nej, du får göra fler knop.
Precis. Ja, och så hade vi då ett fel på ledarsidan som jag bara vill kort nämna. Apropå det ämnet vi just precis pratade om, när Mattias talade om en president, mitt kleinem Schwanz. Men nu är det ju så, Mattias, att mitt, det är en preposition som gör vad då?
Försöker du leka Monty Python nu?
Det är en preposition som styr dativ, aus, auser, bei, gegenüber, mitt, nach, seit, von, so. Nu är det så att i modern tyska används stark böjning då ett attributivt adjektiv inte föregås av någon böjd artikel. Och då får adjektivet, i det här fallet då klein, en ändelse som påminner om artikeln. Och det är då kleinem, Schwanz, så ska det bli. För att Schwanz är ju ett maskulint ord på Schwanz, lämpligtvis.
Vi har faktiskt folk som har ifrågasatt detta, men jag lämnar det åt tyskexperterna. Är någon.
Precis. Du kanske får ett antal tyska lektorer
På oss. Min vokabulär i tyska begränsar sig till saker som inte lämpar sig för familjeunderhållning som detta program.
Jag lärde mig i alla fall att den starka adjektivböjningen såg ut så här, och för det tackar Ulla Törnblom och Sven Gunnar Vinell som var mina lärare i tyska, så gjorde det möjligt att läxa upp mina kollegor på det här sättet. Då ska vi gå vidare till nästa ämne, och det blir ett liten kort dykning i ett ämne. Lite mellanspel ska vi ha. Mattias, du inledde ju året med att hylla att regeringen tagit bort danstillståndet. Jag kan då säga att hela Tyckarsverige jublade med dig. Även de som inte var så engagerade unnade dig i alla fall den här segern. Hela Sverige? Nej, en liten by gjorde fortfarande envit motstånd. Eller by, det handlar om en insändare i sydöstran i Blekinge.
Det handlar om en byfåne.
Där man tar heder och ära av dig. Man får veta att dels att du har fel om danstillståndet, eftersom man kan dansa på andra ställen. Men också får man veta att du är en varm anhängare av opiumhålor och nekrofili. Samt att du hatar Moder Teresa och skötsamma ungdomar. Vi som känner dig inser att detta är en ganska rättvisande bild av dig, även fast vi inte kritiserar dig för det. Men Mattias, vad tänker du om detta?
Att diskutera med den typen av personer, det är ju lite att det är lite som de här pastorerna som hittade budskap i hårdrocken genom att försöka hitta anskrämliga ord, och om man inte hittade dem när man spelade låtarna framlänges så kunde man höra dolda budskap om man spelade skivorna baklänges, eller så fick man skarva och hitta på. Lite så är det med den här insändarskribenten också, som är en ökänd person sedan länge.
Ja, ni verkar ju båda härstamma från samma landsända, så ni kanske har en gemensam historia bakåt. Vad vet jag?
Ja,
Jag ville också bara ett litet tillrättaläggande här, Andreas, mot din framställning, därför att det är ju inte bara en insändare som har invänt mot det här, utan faktum är att i den borgerliga tyckarsfären, som är en bred kyrka, så har faktiskt Barometern skrivit ledaren inte läge för segerdans. Utan de säger att danstillståndet infördes av en anledning, dess avskaffande är ogenomtänkt och innebär en säkerhetsrisk. Så att det finns faktiskt fler röster i den här debatten.
Finns det. Den galliska byn har fått sällskap. Hörrni, vi fortsätter. Då ska vi prata...
De kanske inte var lika rasande på mig dock.
Nej, de nämnde det inte.
I veckan kom ju nyheten om att regeringen har beslutat om det hittills största militära stödpaketet till Ukraina. Det rör sig bland annat om granatgevär, pansarskott, automatgevär, minröjningsmateriel samt stridsfordon 90 och robot 57. Allt detta till ett värde av drygt 4 miljarder kronor. Dessutom har Försvarsmakten fått i uppdrag att förbereda överlåtelse av Archer, det här artillerisystemet som vi har. Peter, ett stort paket, mycket pengar, mycket vapen. Gör regeringen rätt som gör detta?
Absolut. Det är ett väldigt avgörande skede i kriget, så att Ukraina behöver det.
Hade de rent av borat skänka mer eller gjort det här tidigare?
Det tycker jag är svårt att bedöma. Jag vet inte exakt hur. Det behöver ju styras av, vad säger, den Ukrainas behov och önskemål, inte att vi ska skänka så mycket som möjligt. Alltså, sådana här vapensystem är ju inte bara att slänga ut på slagfältet, utan det behövs ju vara personal som tränas för att kunna använda det här på ett slagkraftigt sätt. Mm.
Du har ju tittat lite på det här i större perspektiv. Du skrev en text bland annat om Tyskland och dess vonder. Varför är det så viktigt att stödja Ukraina just nu?
Nej, men det var som jag sa, alltså att det är ett avgörande skede. Mycket talar ju för, eller allt mer pekar ju på att Ryssland förbereder någon form av ny offensiv. Att man kanske mobiliserar ytterligare soldater, utlyser krigstillstånd och vad så att säga, ställer om sin ekonomi för krigföring och sånt där. Det finns, alltså den ukrainska armén är bättre än den ryska, men den är sämre utrustad. Men med rätt utrustning så finns det goda möjligheter att driva ut ryssarna ur landet helt enkelt. Mm.
USA har ju också i dagarna presenterat nya stöd. Sen var det, jag vet inte om det har kommit, när vi spelar in det här så vet jag inte om jag har fått nyheter från Tyskland än. Det var ju ett möte i Ramstein.
Jo, de har precis med att de skjuter upp beslutet om att ge. Det handlar ju om att det är flera länder som vill skänka den här Leopard-stridsvagnen till Ukraina. Men för det så krävs, eftersom den då är tysk tillverkad, så krävs det ett godkännande från Tyskland för att andra länder ska få skicka sådana här stridsvagnar till Ukraina. Och det har man då än så länge inte gjort. Och det finns ju även ett tryck på att Tyskland självt ska avstå en del av sina, eller överlåta en del av sina stridsvagnar till Ukraina. Men det har man nu hörde jag nu att man har skjutit upp det här beslutet.
Mm. Peter, du skrev ju lite om de tyska vånderna i veckan. Vad skrev du då?
Ja, att det är att Tyskland beter sig fegt. Jag förstår, vad säger, som det framgick av din utmärkta Tysklands podd här i veckan, Andreas. Så den här, det sitter ju djupt efter kriget i tysk politik och hela liksom den tyska militärdoktrinen, att man inte ska, vad ska jag säga, krig ska vara absolut sista utvägen, att man inte ska så här, gå först när det gäller vapenstöd och sånt där. Men här är det tydligt, alltså, jag följer ganska mycket så här, ukrainska nyhetsmedier på den här appen Telegram, så gott det går, eftersom det då står inte bara på engelska utan även på kyrilliska. Men det har ju varit väldigt påtagligt, en otrolig vrede det finns mot och besvikelse över det tyska agerandet, att Tyskland inte liksom har förstått situationens, jag kanske har förstått situationens allvar, men inte liksom sin egen roll i det här. Mm.
Precis som Peter säger så har vi haft en podd om det här. Den kunde man lyssna på i onsdags. Och då där medverkade Erik Thyselius och Alina Engström från FOI. Och det var lite ögonöppnare för mig, för att alla vet ju förstås att andra världskriget har lämnat djupa spår i den tyska mentaliteten och hur man tänker kring utrikespolitik och säkerhetspolitik. Men också faktiskt att kalla kriget, hur det har påverkat Tyskland. För Tyskland var ju det land som, eller ett av de länder som verkligen led mest av kalla kriget, så att man helt enkelt tvingades att två länder och att man splittrades. Och att man inte ville heller tillbaka till kalla kriget var ju en viktig, ska vi säga, en utrikespolitisk doktrin från tysk sida allt efter 1990. Och det är väl först nu då med så kallade Zeitenwende man har börjat ompröva detta. Tove, vi vet, som Peter säger, att Ukraina behöver all hjälp de kan få. Har Sverige gjort nog, tycker du?
Det kan man inte svara på, men för tillfället så är det bra att det händer någonting. Och det har ju, nu har det ju, det ska man ge den här regeringen. Att de har inte släpat fötterna efter sig, vad jag har förstått, utan man har jobbat på det här. Och nu verkar det ju då som man också ska förbereda för det här med Archer. Och det är en del, det som Peter säger, det är inte bara att man skickar över dem, utan det kräver en del för att göra det också. Men ja, det är viktigt. Och det är ju, jag tänkte på, jag var i en diskussion här förleden, och det var ju för sig apropå med det här med Turkiet, men slutsatsen blev därifrån den här personen att nu ska Sverige ska inte gå med i NATO, därför att hennes slutsats var att om Turkiet dikterar hur Sveriges regering ska prata och säga, då ska vi inte vara med i NATO. Men grejen är att vi ska vara med i NATO för att kunna försäkra oss om att få säga det vi tycker även framgent. Och den situation som man har i Ukraina nu, det är bara att titta på det och fråga sig om vi vill ha den typen av säkerhetsordning i Sverige eller i Europa där det här kan förekomma. Och det finns inget annat svar på det än att säga att vi måste göra allt vi kan. Så att vi har också skrivit i flera artiklar att vår försvarsgräns, den är i Ukraina just nu. Mm. Att den insikten nu följs av handling är välkommet.
Visst är det ändå fantastiskt hur ändå saker och ting har utvecklats. Ni minns ju krigets första veckor då den dåvarande regeringen, då det här med de första pansarskotten som skickades iväg då som Vänsterpartiet, då var ju rakt emot det. Alltså det var ju en helt annan diskussion för bara mindre än ett år sedan. Så att utifrån det perspektivet så är det förstås välkommet.
Ja, och även om det finns den här tyska motsträvigheten kvar, så handlade ju diskussionen i Tyskland för ett år sedan inte om stridsvagnar, utan om huruvida man skulle skicka hjälmar eller inte. Så att mycket har hänt.
Precis. Mattias, har du någonting att lägga till i det här ämnet?
Nej, egentligen inte. Mer än att, alltså det går ju alltid att göra mer, men det viktigaste är ju att kunna vara uthållig i allt man gör. Och det är ju den stora prövningen också framöver. Men Europa samarbetar generellt sett över den förväntan som fanns tidigare, och så länge vi kan fortsätta på den nivån och så länge Ukraina faktiskt har medel att stå emot, desto bättre. Men det är klart, alltså det här, att inte ha materiel kostar i människor, och det är liksom tyska tanks eller ukrainska liv som det står emellan, så upprördheten är ju förståelig. Mm.
Tack för det, vi kommer förstås återkomma till det här ämnet framledes också. Men nu har det blivit dags för ett av mina favoritmoment som faktiskt gör debut för året, för 2023. Det heter Svar direkt, då jag stresstestar mina kollegor på deras politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja dåligt från bra, gott från ont och rätt från orätt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett tvåzonsuppspel från Kenny Jönsson upp på Marcus Näslund i den där underbara Kanada-matchen 2002 i turneringen vi annars vill glömma, slänger på mina kollegor ett nyligen lagt förslag, och de får göra det bästa de kan av det för att ge mig ett kort binärt svar. Etta eller nolla, ja eller nej, för eller emot, rätt eller fel. Och snabbt ska det gå. Helt enkelt, svar direkt. Och då börjar jag så här. Riksbanken bör överväga att avstå från de kommande räntehöjningarna man aviserat. Det skriver Sven-Olof Danfelt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv på SvD Debatt. Detta för att det inte finns något starkt inhemskt inflationstryck, att den globala prisökningen kommer att avta, att de långsiktiga inflationsförväntningarna ligger kvar på inflationsmålet samt att en räntehöjning skulle störa lönerörelsen eftersom sådana skulle leda till kompensationskrav från arbetstagarsidan, vilket gör att vi riskerar en spiral av löneinflation. Vad tycker vi om detta? Finns det skäl för Riksbanken att på grund av de här argumenten avstå från en räntehöjning? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja.
Ja.
Ja, ska Mattias börja plädera mot det här förslaget från chefsekonomen på Svenskt Näringsliv?
Ja, alltså inflationen är väldigt hög. Föreställningen att den kommer att försvinna snabbt är önsketänkande. Det fanns redan förra året. De som uttalade sig högst och mest sa att det här är snabbt försvunnet, men det är ju inte det vi sett. Och liksom Riksbankens räntenivåer är fortfarande väldigt låga. Det finns anledning att överväga takten man höjer i och sådär. Men att det behövs en anpassning uppåt fortfarande givet den höga inflationen är ganska otvetydigt.
Mm. Peter, du svarade tvärtom och du har dessutom skrivit om detta nyligen.
Ja, nu minns jag inte riktigt hur du formulerade frågan, men det var väl om det fanns skäl att överväga. Skäl att avstå. Och det gör det ju. Sen säger jag att nu blir det hårklyveri här, men jag säger inte att man ska göra det. Men jag tror att många tycker att det är väldigt oklart vad Riksbanken som vill åstadkomma med aggressiva räntehöjningar, eftersom inflationen i så hög grad är drivet av energipriserna och det är inte som att elräkningarna blir lägre för att räntorna höjs. Och det har ju varit, jag skriver ju då, det är en uppföljning på en artikel i vår näringslivsdel just om hur den nya riksbankschefen Erik Thedéen, hur tyst han har varit. Han har egentligen inte sagt någonting om hur han ser på vad han har för liksom räntepolitisk linje eller hur han ser på Riksbankens liksom samlade uppdrag. För det är ju faktiskt så att Riksbanken har ett, det är inte deras enda uppdrag att vad säga, se till att inflationen håller sig kring 2%, utan också ta något slags samhällsekonomiskt helhetsansvar. Och det finns ju risk för att, som jag formulerade i texten, samhällsekonomin krossar skallen mot vindrutan när Riksbanken liksom stampar på räntebromsen.
Mm. Vi kan säga så här att vi får återkomma i den här frågan, för här tycker ju redaktionen lite olika. Vi har diskuterat det här internt. Det kan jag väl avslöja, Tove, att vi har haft en del interna diskussioner om detta. Så vi kommer säkert både i podd och i text återkomma till detta. Nu har vi nästa. Från med årsskiftet är lag på att katter ska registreras hos Jordbruksverket. För att göra det behöver alla katter ID-märkas. Tanken med detta är att höja kattens status och göra det lättare för bortsprungna katter att återförenas med sina människor. Vad tycker du då Svenska Dagbladets ledarredaktion om detta? Är vi kategoriskt för detta eller är det en katastrof? Obligatorisk registrering av katter, är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Emot. Jag är emot.
Tove?
Ja, jag tror också att jag är emot.
Varför det? Vill du inte göra det lättare för katter att hitta hem igen?
Jag har ju sett en del som argumenterar för att vi kan väl börja med att få lite ordning på folk först innan vi ger oss på fä och sådär. Jag vet inte om det är inget argument för eller emot just den här frågan, men ja, jag vet inte, jag är ju uppvuxen på landet. Jag tänker att det där med det löser sig, men jag vet inte. Det finns säkert goda argument som jag bara inte har tagit del av. Jag har inte satt mig in i frågan. Jag är kattmänniska men har blivit allergisk, så jag, det är bara med sorg jag hör om kattnyheter, eftersom jag vet att jag aldrig kommer att få ha glädjen av katt själv.
Det var inte meningen, Tove, att såra dig på det här sättet. Men får jag fråga, känner ni till det här med nya kattreglerna?
Ja.
Mm. Ja. Det har smugit sig förbi.
Det har smugit sig förbi. Mattias, du är emot det för att, varför?
Det är på ren instinkt. Okay. Plus att med register så är jag ju rädd för att katt får ett S framför sig.
Ja, just det. Det kan lätt bli så. Snart blir det båtskatt, kanotskatt, skatt på kärror. Hörrni, vi tar en till, den sista. Sverige borde snarast utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn för att också omfatta vattkoppor. Det skriver barnläkaren Pontus Johansson på DN Debatt. Detta för att ett effektivt vaccin finns. Idag vaccineras ungefär vart femte barn. Vattkoppor orsakar lidande och framförallt stort produktionsbortfall i form av vab som kostar samhället flera hundra miljoner varje år. Vad tycker panelen? Bör vi vaccinera alla barn mot vattkoppor? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja, tycker jag.
Mm. Ja, på instinkt svarar jag ja här.
Peter, varför vill du sätta sprutor i små barn?
Ja, av ungefär de skäl som du redogjorde för.
Ja, okej.
Nej, men och jag själv faktiskt jag hade inte varit kopper som barn, så att jag har själv vaccinerat mig i vuxen ålder, för det är ju faktiskt så att det kan få ganska allvarliga följder om man om man får det när man är vuxen.
Ja, jag fick det rätt sent, så det var ganska obehagligt. Så jag är ju definitivt för att det finns vacciner.
Men jag kan ju konstatera att varken katter eller vattkoppor engagerade på samma sätt som räntor, om jag avläser redaktionen rätt. Hörrni, vi ska gå vidare. Tove, du ska bara helt kort presentera en ny, heter det krönikör eller kolumnist, vad brukar vi säga? Sidan.
Ja, vi har båda delarna. Det här är en kolumnist.
Det är en kolumnist. Berätta.
Jo, men det är så. Vi har, jag tror att de är 9 i dagsläget kolumnister. De skriver ju i det som också typografiskt på sidan utgör som en spalt på torsdagar och lördagar. Sen har vi då krönikörer och de brer ut sig på helsidor lite då och då. Och sen har vi Jan-Erik Larsson som är med i krönikör. Men kolumnister har vi, och nu är det så att på lördag imorgon så blir det premiär för vår nya kolumnist som heter Edvard Blom. Och är välkänd gastronom och kulturhistoriker. Mm. Så det ska bli, det är jätteroligt. Vi tillkännagav det igår och det blev väldigt positivt gehör, åtminstone ute i sociala medier och ett annat mejl också. Mm.
Precis, och det har också publicerats en liten intervju med Edvard också där han berättar lite vad han tänkt skriva om. Är den publicerad än?
Den är publicerad och det är inte en liten intervju där han berättar lite om sig själv, utan det är en ganska lång intervju på 9000 tecken tror jag.
Allting gott och alldeles för mycket.
Ja, verkligen. Nej, men, och sen är det så, jag träffade ju Edvard första gången när jag jobbade på Svenskt Näringsliv och han jobbade på Centrum för näringslivshistoria. Och förutom att han redan då slog mig som en väldigt karismatisk person, så är det ju också en väldigt bildad och liksom bred över många områden. Mm. Så att jag hoppas, nu har han ju liksom blivit lite känd så där, folkkär, det är liksom YouTube-filmer och han spexar och som ger ut snapsglas och allt vad det är. Så det är liksom det här liksom lite fryntliga och matinriktade som har blivit som han har blivit känd för svenska folket, men det finns många sidor hos honom, så det är det jag hoppas också att svenskans läsare ska få ta del av.
Just det. Vi ska gå vidare. Då ska vi bara göra en liten kort lektion i mitt favoritmoment faktiskt, som heter Så funkar en ledarredaktion. Och detta beror på att våra kollegor på DNs ledarsida, såg jag på Twitter, fick en del ifrågasättande och kritik för att de hade publicerat en text av Gudrun Schyman där hon då pläderar som hon gör numera på ett sätt som de flesta av oss inte finner så behagligt när det gäller Ukraina-kriget. Men då är det här med att man publicerar repliker innebär ju förstås inte att man står bakom den personens åsikter. Det är ju snarare tvärtom. Folk skriver ju repliker för att de inte håller med i ledarsidan. Men jag tänkte ändå fråga dig, Tove, att få skriva replik på Svenska Dagbladets ledarsida eller ledarsida generellt, hur ser den så att säga rätten och möjligheten ut där? När kan man få skriva?
Mm. Vi har en väldigt generös policy, ska jag säga. Däremot så vinniteras det lite olika. Att har någon synpunkt på det som har skrivits på ledarsidan, och det är antingen då vi på ledarredaktionen eller någon av våra externa skribenter, då kan man höra av sig. Och en replik, då krävs det, om det ska kallas för det, att man är apostroferad, det vill säga nämnd vid namn. Mm. Då kallas det för replik. Och då är det viktigt att man, så det är kriteriet för det. Sen om man inte nämner vid namn men ändå har starka synpunkter i frågan, då kan man skriva vad vi kallar för en kommentar. Och det är egentligen att man då tillkännager sin mening i den och argumenterar mot texten eller tillför någonting. Ibland behöver det inte vara heller att man går i polemik, utan att man säger att det här resonemanget är intressant och har ni tänkt på den här tillämpningen? Så där kan man säga att det kvalificerar att om repliken är för att kanske man vill ta en diskussion eller känna att man vill rentvå sig från någon anklagelse, kritik, så är kommentaren vidare, där är det bedömningen, kommer det här att tillföra något perspektiv till debatten som kan vara av intresse för läsarna att få tillgång till. I alla fall, oavsett om det är replik eller kommentar, så gäller det att den ska vara skriven om sak och inte person. Mm. Det finns en del personer som hör av sig och vill skriva en replik eller en kommentar, men då enkom gå och förklara hur förklenande den här ursprungsskribenten är, och de tas inte in för publicering. Då får man bakläxa och får gå hem och skriva om.
De får gå och skriva insändare i Sydöstran istället.
Ja, precis. För att det här att Mattias Svensson då gillar nekrofili, opiumhålor och hatar Moder Teresa, det är ingenting som vi... Det finns ju efterfrågan på att publicera sådana genmälen, men vi har inte tillåtit så ofta. Fråga dock då, är det här ovillkorligt ifall vi säger någonting, exempelvis att Nordiska motståndsrörelsen, det är otrevliga nazister. Kommer du i så fall publicera ett inlägg från någon där de får förklara att de inte alls är otrevliga nazister utan snälla nationalister? Är vi så vida och generösa?
Vi får se hur den är formulerad, men det är bara ett och ett halvt år sedan jag tog in en replik från Kinas ambassad. Mm. Och det var en replik på en gästtext som var skriven av Edward Lucas. Och där så fick Kinas ambassad möjlighet att replikera, och vår kutym är också alltid att om det skrivs en replik eller en kommentar, så har ursprungsskribenten möjlighet att i anslutning till det skriva en slutkommentar, så att den som har publicerat sig hos oss först får också sista ordet. Och det är inte givet att man skulle ha gjort det. I det här fallet ska jag säga att Edward Lucas själv var väldigt stark tillskyndare av att Kinas ambassad skulle få replik, och verkligen argumenterade för det och tyckte att det är viktigt. Och det kan man ju också säga att det är ju styrkan, tycker jag också, med fri press i demokratier, att vi tar debatten i sak då, och så får vi titta på hur argumenten ser ut. Och det är ju, tycker jag då, en styrka om man då jämför vårt samhälle med det kinesiska.
Alldeles utmärkt, då fick vi det uträtt. Därmed har det blivit dags att gå vidare till dagens sista moment, som också råkar vara mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Ni känner väl det här laget väl till momentet, men för nytillkomna lyssnare ska jag bara kort förklara vad det går ut på. Tänk på spåret, men tänk bort Göteborg och den stora budgeten. Tänk vi i femman, men tänk bort mogna och förståndiga tävlingsdeltagande. Det vi talar om är alltså en frågesport. Jag testar ledarsidans skribenter på några triviga frågor som möjligtvis på något långsökt vis anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och svara, och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Tove, Peter och Mattias förmår att göra, då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter, och har därigenom återigen bevisat att man inte behöver veta särskilt mycket för att ändå ha rätt. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar att få minuspoäng. Man har ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är ni redo?
Ja.
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 Det har ju talats en del om ål på sistone, bland annat i det här programmet. Så jag tänkte vi skulle gå all in på det temat. Ålen, detta gåtfulla djur vars väsen och levnad är föga förstådd ännu i denna moderna tid. Mysterierna är många, myterna ännu fler. All That She Wants blev en känd så kallad monsterhit 1993. Bandet hette förstås Ace of Base. En av medlemmarna i bandet ingick också i den första generationen aktiva i Sverigedemokraterna. Han var enligt partiets egen vitbok bland annat sekreterare för partiets Göteborgsförening när det grundades 1988. Vad hette denna popstjärna Peter. Och sverigedemokrat? Peter?
Ulf Ekberg.
Visst gjorde han det, helt rätt.
Ja, inte bara han heter det fortfarande faktiskt.
Det heter han fortfarande. All Tomorrow's Parties är en annan poplåt, förstås hämtat från Velvet Underground och Nikos berömda skiva från 1967. Omslaget är designat av Andy Warhol och föreställer en... Jag tänker inte fråga vad den föreställer en banan, för det vet ni. Nej, frågan lyder egentligen. På den första utgåvan av skivan, var det något särskilt med den här bananen som inte kommer att upprepas i framtida utgåvor med undantag för en japansk utgåva på 80-talet? Vad var detta?
Oh, det här borde jag snett rivia som jag borde kunna.
Mm. Jag kan säga att den är väldigt... Ska man ha det här samlarobjektet som det är då i orört skick, så får man betala väldigt mycket pengar för det.
Men jag kan ska jag chansa?
Det kan man göra, men det kostar inget minus, Peter.
Ja, men att det var tryckt i guld.
Nej, så fint var det inte.
Nej.
Men det var ganska häftigt, för det var faktiskt klistermärket. Då stod det bredvid Peel Slowly and See. Så kunde man då ta bort det klistermärket, och under var det en rosa köttfärgad banan under.
Så var det. Här visste jag ju faktiskt.
Ja, vi fortsätter. När jag tänker ål tänker jag förstås på Bläcktrumman, Günter Grass debutroman från 1959, älskad sedan dess. Den utspelar sig mestadels i en stad som när historien börjar är en delvis självständig så kallad fristat eller Freistadt. Vad heter den staden som nu ligger ligger i Polen och har ett annat namn? Antingen det tyska eller det polska namnet går bra. Det var en fristad då när Bläcktrumman utspelar sig.
Ja, men... Peter.
Ja, låt höra.
Är det Danzig det?
Det är helt rätt. Eller Gdansk som det heter numera när den ligger i Polen. 2 poäng, övriga 0. Mattias, är du med? Jag hör inget från dig.
Det var faktiskt... det låter töntigt, men det var precis det jag tänkte chansa på. Men jag hade förstås ingen aning.
Hörrni, idag är det precis 2 år sedan Joe Biden svors in som USAs 46:e president. En ceremoni som kanske främst ihågkommen för en bild på Bernie Sanders som spreds över internet, där han hade munskydd och ett par stora tumvantar på sig. Vilken färg var det på de här tumvantarna? Jag vill ha minst 2 av de olika färgerna.
Peter.
Mattias.
Peter var först.
Tove.
Svart och brun.
Det var de. De var svarta, grå, bruna, beige och gräddvita. 1 poäng till dig också, Peter. Tyckte ni de var snygga?
Nej.
Mm. Ja, men det var rätt roligt. De var fina.
Det var rätt roligt. Hörrni, All fortsätter prata om. All in the Family hette en legendarisk amerikansk sitcom som började visas i Sverige långt senare. Då kallades den Under samma tak. Enligt Wikipedia bygger humorn delvis på the real life clash of values between the greatest generation and the baby boomers. Det vill säga den generation som är född i början på 1900-talet och den som generation som är född alldeles efter andra världskriget. Men vad kallas den generation som föds just nu? Det vill säga den som i väst anses komma efter generation Z. Det är en generation som föddes efter introduktionen av sociala medier och smartphones, vars skolgång kommit att domineras av covid-19-pandemin.
Peter.
Peter?
Är det det som är millennials?
Nej, de är äldre faktiskt. Det här är faktiskt millennials barn. Millennials är ju de som kommer efter vi som är exers.
Mattias?
Ja, Mattias?
Det är väl generation Y?
Nej, det är millennials som är det. Det här är alltså den generationen som föds nu, alltså på 10- och 20-talet. Det går faktiskt att räkna ut, eftersom den förra generationen mellan millennials och det här var generation Z, så nu har man fått börja om igen, så det är generation alfa.
Ja, så var det, ja.
Always look on the bright side of life avslutar Monty Pythons film Life of Brian. Men vem i Python-gänget är det som är upphovsmannen och som också sjunger?
Tove,
låt höra.
Kan inte finnas så många. Kan det vara Palin, Michael Palin?
Nej, det var det inte.
Ja, det är inte så många kvar.
Ja, de är 5.
Får man gissa igen?
Nej, en gissning på det. Se om Peter och Mattias har någonting.
Jag är så otroligt dålig på Monty Python, så då får jag bara säga John Cleese.
Nej, det var det inte.
Nej.
Åh, vad fan.
Ni kan se honom framför er på när han hänger på korset och sjunger där och visslar.
Ja, ja. Hur fan kan jag inte... Nej, vad fan.
Får jag gissa igen om ingen vill?
Det kan du få göra, Tove. Men Mattias får chansen först.
Jo, men jag kommer ju inte på vad fan han heter.
Tove?
Är det Terry Gilliam?
Nej, det är Eric Idle.
Ja, men
vad... Ja, det här... Ja, för fan vad dåligt.
Mer ål. Då ska jag recitera en limerick. Det bodde en flicka i Gränna som sin stjärtmuskel så kunde spänna att hon i detta hål kunde strypa en ål, ja till och med vässa en penna. Vem är upphovsmannen?
Mattias.
Mattias först.
Hasse Alfredsson.
Visst var det så, snyggt. Ett poäng, Petra har tre. Nästa fråga. Då söker vi en ö i Stockholms skärgård, känd för sitt ålfiske, men på senare år också för en omdiskuterad händelse hösten 1993, då en värnpliktig vid K1 under oklara omständigheter omkom under en övning på ön. Händelsen var länge okänd men kom att uppmärksammas för några år sedan. Vad heter ön som var platsen för dödsfallet och som också är känd för att vara Stockholms skärgårds största kommersiella ålfiske? Vad svårt det här.
Mattias.
Ja, Mattias?
Är det Dalarö?
Nej, det är det inte.
Nej.
Dalarö är nog ingen... Det är väl en halvö snarast.
Jag slänger in Singö, fast om jag vet inte ens om det ligger i skärgården.
Singö ligger norr om skärgården. Ja. Uppåt, ovanför Norrtälje. Nej, rätt svar är Järflotta.
Ja, jag hade det på tungan.
Hörrni! 2014 rapporterades det om frånfället av en väldigt gammal ål som hade bott i en brunn i hela sitt liv och som troddes vara 155 år gammal. Ålen var också döpt efter orten där den bodde, en ort som också är känd för en viss sorts sillinläggning bland annat, med bland annat kryddpeppar, lök Peter. Och dill. Peter?
Branteviksålen.
Visst var det. Minns du den?
Ja, men jag läste ju den här ålevangeliet för något halvår sedan. Den förekommer ju där.
Nu ska jag säga att åldern på den här ålen har inte kunnat bestämmas. Den påstås att vara släppt av en pojke 1859. Men eftersom ålen, när man hittade bara ålen död, och då saknades dess hörselstenar, eller otoliter som det också heter. Och har man inte dem så kan man inte bestämma åldern på ålen. Och tyvärr är de så små som sandkorn. Så nu har man tagit sanden på botten från den här brunnen då och går igenom sanden för att leta upp hörselstenarna där. Men hittills har man inte lyckats. Hörrni, Ålakusten ligger, som Peter så riktigt anmärkte tidigare, på Skånes ostkust mellan Åhus och Kivik. Från Åhus kommer en känd svensk författare och intellektuell, tillika fotbollsspelare och doktor i filosofi, samt tidigare medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida.
Mattias?
Mattias?
Pratar du om Ann Heverlein?
Nej, det gör jag inte. Jag tror inte hon har spelat fotboll.
Jag tänkte helt fel här, så nu fick jag minuspoäng också. Ja, då är jag tillbaka på noll.
Tidigare medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida. En stor Malmö FF-supporter dessutom.
Ja, förstås.
Förstås.
Men Peter...
Ja?
Är Björn Ranelid, har han varit medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida?
Nej, men han är väl inte doktor i filosofi heller?
Nej, det är inte det heller. Men fotbollsspelare och stort Malmö FF-fan i alla fall.
Och den här personen har också långa tider bott i USA, i Texas bland annat.
Ja, alltså jag vet ju vem det är.
Ja. Tove, du har din gissning kvar?
Ja, nu är jag med.
Det är helt blankt.
Får jag en ny chans?
Ja, eftersom Tove fick
jag
det
först i sådant.
Ja, okej, Mattias först. Mattias först då.
Ja, det är ju Roland.
Ja, det är Roland på det, Martinsson, helt rätt.
Mm.
Ålar förekommer förstås också hos Fritjof Nilsson Piraten, bland annat form av den väldiga ål som smeden Vricklund kämpar mot i Bombi Bitt och jag. I filmatiseringen från 1969, vem spelade Bombi Bitt?
Peter.
Ja, låt höra.
Nu ska jag säga, är det Stellan Skarsgård?
Visst, var det det.
Mm.
Snyggt, då behöver vi inte ens ställa utslagsfrågan, men jag tänkte göra ändå på skoj. Vet du hur många ton ål som fångades i Sverige 2021? Då räknar vi inte med PM Nilssons ålar.
Alltså, ja, det är ju väldigt... Jag förstår det på mitt samtal med Honsa, att det varierar ju väldigt.
Men ja, 2021, det var 2021 då.
Ja, och det var ett bra år. I år 2022 var ett dåligt år. Men säg att det var... Ja, 100 ton.
Mm. Vad tror du, Mattias?
Ja. 30.
Tove?
Mm. Du är så frestande att lägga sig mitt emellan här, men jag säger 120 då.
Och därmed får du rätt för det också, för att det är 173 ton. Det intressanta är, som förvånade mig, var att det var bara 70 av de här tonen som fångades i havet. Resterande fångades i sötvatten. Väldigt mycket fångas tydligen i Mälaren också av ålar. Men det har man inte så mycket om. Det är mest fisket där nere i Skåne. 173 ton, det är rätt mycket ål ändå alltså, som fortfarande fångas. Så är det, den saken.
Det verkar finnas en stor publik för det. Mm.
Så är det.
Ja, här snackar vi slamkrypare.
Hörrni, ja, det var allt jag hade för idag. Grattis Peter för andra veckans seger. Tack. Hur känns det?
Ja, nu ska jag inte vara med om mer i år.
Du vet, efter 5 gånger, det är väl som i Jeopardy, då åker man ut och då får man söka sitt annat jobb på en annan ledarredaktion. Det är tufft det där. Ja, är det någon som har något ytterligare att tillägga eller ska vi tacka för idag och önska läsare och lyssnare en trevlig helg?
Det gör vi.
Stort tack Tove, Peter och Mattias för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack snälla Andreas.
Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, er ålryscha i bukten och också en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs igen snart.